1982 väljs Synskadades Riksförbunds ordförande Bengt Lindqvist in i riksdagen. Han stannar kvar som ordförande och sköter detta jobb parallellt. Året därpå, 1983, uppmärksammas detta av Sveriges Radio. Man åker hem till Bengt för att höra hur det är att arbeta i riksdagen som synskadad. Vem reportern är, ja det vet man inte, för det sägs inte någonstans. Men själva intervjun, den kan ni få höra.
Ja, Bengt Lindqvist, det var ju meningen egentligen att vi skulle sitta i din eka och sommarprata. Men så har ju vädret blivit lite så där halvdant. Så vi har valt att sätta oss på din altan ute på Tyresö istället. Och vad vi ska prata om, det är ju din syn på handikappfrågorna i politiken. Men jag vet att du är faktiskt inte särskilt nöjd med att jag som rubrik har talat om dig som Sveriges första blinde riksdagsman. Varför vill du inte bli kallad för blind? Du är ju ändå blind.
Ja, det är väl närmast en begreppsfråga. Vi försöker från Synskadades Riksförbund att lansera termen just synskadad för alla som har betydande synsvårigheter. Det är alltså både för blinda och synsvaga som vi använder samlingstermen synskadad. Och därför hade jag föredragit det.
Men det är väl så att alla har väl kanske inte riktigt klart för sig att man med synskadad kan mena också en som inte ser någonting. Men en fråga som man måste ställa sig i det här sammanhanget är: hur kan du klara arbetet i riksdagen med ditt handikapp?
Ja, det är en bra fråga och det är en verkligt stor svårighet för mig att hänga med. Det hela börjar ju med att det är svårt för varje riksdagsman att ta del av den flod av informationsmaterial som möter en. Och det blir ju inte bättre av att man är alldeles ny och färsk. Småningom lär man sig ju handskas bättre med informationsmängden. Och därtill kommer då mitt synhandikapp. Jag har två stycken assistenter. Varje riksdagsman har ju en sekreterare till sitt förfogande som kan hjälpa till med kontorsgöromål och tidspassning och allt sånt här. Och det har jag också, men i mitt fall så är den tjänsten utökad så att jag får läshjälp och hjälp att orientera mig i de väldiga mängder post exempelvis som kommer varje dag. Sen dessutom har jag under den gångna perioden nu haft tillgång till en särskild assistent i socialutskottets kansli. Jag sitter alltså i socialutskottet och har därigenom kunnat följa arbetet mycket bra i socialutskottet.
Hur blir det nu när ni så småningom, när riksdagsarbetet börjar igen, ska flytta tillbaka till Helgeandsholmen? Då får du liksom lära dig både lokaler och annat på nytt.
Ja, och lokalerna på Helgeandsholmen är inte lätta att orientera sig. Så mycket har jag förstått. Men det problemet är av övergående natur. Man lär sig, om man är lite systematisk och ger sig katten på det, så lär man sig de nya lokalerna på ett par veckor skulle jag tro. Så sen är det rutin.
När du kom in i riksdagen och under valkampanjen för, så var det ju het debatt om det var lämpligt för dig att sätta det på Sergels torg. Du är ju ordförande i Handikappförbundets centralkommitté, HCK. Du är ordförande i Synskadades Riksförbund. Och bägge de här organisationerna, de ska ju enligt sina stadgar vara partipolitiskt obundna. Men du har ju verkligen tagit partipolitisk ställning genom att låta dig placeras på Socialdemokraternas valsedel.
Ja, nu är det ju väldigt vanligt för det första att riksdagsmän och andra politiker har uppdrag i Folkrörelse Sverige. Det är ju många andra handikappförbund exempelvis som har riksdagsmän som sina ordförande. Så det är ju inget unikt i den meningen. Det som är unikt här, det är väl att jag har hela mitt ursprung i handikapprörelsen och i handikapparbetet och tar det omvända steget ut i politiken. Ja, för mig har det känts naturligt att göra det. Och det är därför att jag har övertygelsen att vi kan bara nå resultat, påtagliga och breda resultat för landets handikappade genom att göra handikapppolitiken till en del av den allmänna politiken. Och därför så tycker jag vi ska arbeta för att våra funktionärer också arbetar politiskt. Jag tycker det är viktigt.
Det var ju ändå rätt många som klart i debatten sa ifrån när du blev riksdagsman att det här var inte lämpligt. Och den debatten fördes bland annat i Perspektiv som är SRFs, alltså Synskadades Riksförbunds tidskrift. Jag har några exemplar framför mig av Perspektiv. Och ur en av de här debattinläggen kan man läsa så här. Ska SRFs ordförande, alltså Synskadades Riksförbunds ordförande Bengt Lindqvist, i fortsättningen ha samma funktion som Sveriges kung, bara stå på pappret, resa runt och visa upp sitt vackra ansikte? Har du verkligen möjligheter att vara någonting annat än en kung med ett vackert ansikte, men utan funktion?
Jag kan varken svara för min kunglighet eller mitt vackra ansikte. Jag ska verkligen vara någonting annat. Jag vill inte vara det som artikeln frågar om. Jag vill ha en funktion, en meningsfull funktion. Och allt det jag gör, både inom Synskadades Riksförbund och inom handikapprörelsen totalt sett, det ska utgå från ett markerat förtroende för mig och för det jag står för. Och det har jag känt både tidigare och nu i det här övergångsskedet när jag har accepterat att gå in i riksdagen. Och det är det avgörande för mig.
Ja, men jag läser vidare ur samma debattinlägg. En ordförande för en intresseförening ska inte vara bunden till något politiskt parti. Att ha en ordförande som är partipolitiskt bunden kan nog vara mer till skada än till nytta. Hur ser du på det? Är du i första hand socialdemokrat i riksdagen eller är du de handikappades talesman?
Ja, det är en fråga jag ofta har fått. Och jag är alltså socialdemokratisk riksdagsman som har mitt parti fått förtroendet och jag skulle vilja säga uppdraget att driva handikappfrågor. Och ännu så länge så känner jag inga som helst svårigheter att fullgöra den uppgiften på ett sätt som också gagnar då den rörelse jag kommer ifrån. Och till syvende och sist så är det ju en förtroendefråga mellan mig och handikapprörelsen om jag kan fullgöra den här uppgiften till handikapprörelsens tillfredsställelse. Och det tycker jag man ska syna väldigt noga under arbetets gång. Jag känner mig alltså som handikappolitiker i riksdagen och jag tycker att den rollen är väldigt meningsfull.
Du ska driva handikappfrågor i riksdagen. Har du hittills haft möjligheter att driva just någon sån fråga?
Som du vet så är det gammal sed i riksdagen att nybörjare ska ta det lite lugnt och att man ska lära sig hur riksdagen arbetar och lyssna till stämningar och sådant under den första tiden. Ja, det där håller på att försvinna. Det var värre för nybörjare än det är idag. Men jag får nog säga att jag har inte särskilt väl respekterat den här gamla sedjevänjan i riksdagen eftersom jag lagt ett stort antal motioner som alla har ett handikapppolitiskt innehåll. Och jag har också deltagit i ett stort antal debatter som riksdagen har haft. Och det ska då ses mot bakgrund av att förr i världen så skulle nybörjare helst tiga de första åren och inte yttra sig. Jag tror jag har varit uppe 6 gånger i den allmänna debatten redan.
Och när du jungfrutalade, om det så vackert heter, handlade det då också om handikappfrågor?
Ja, då kopplade jag samman handikappfrågorna med den ekonomiska politiken och det ekonomiska läget i Sverige och pekade på en rad möjliga reformer inom handikappområdet som skulle ha det dubbla syftet att förbättra handikappades situation och samtidigt kosta samhället mindre pengar än hittills. Och det menade jag var viktig information allmänt sett, men den var inte minst riktad till mina egna partikollegor i regeringen.
Jag vet inte om den här frågan är hypotetisk eller inte, men ställas börden. Om det skulle kunna tänkas att från oppositionssidan, från mittenpartierna eller någon annanstans ifrån, kom förslag, motionsvägen kanske, i ett handikappsammanhang. Förslag som du uppfattade som mera gynnsamt och positivt för handikapprörelsen än kanske era egna socialdemokratiska förslag. Hur skulle du då rösta? Hur skulle du ställa dig?
Ja, egentligen så har jag ju redan upplevt detta i en för handikapprörelsen väldigt viktig fråga. Den om differentierade vårdavgifter. Alltså det här med att pensionärer utförsäkras efter 365 sjukdagar och därefter får betala en avgift som står i relation till deras egen ekonomiska situation. Ett system som vi tycker är alldeles fel från handikapprörelsens sida och som vi vill ha bort. Där fanns det motioner, både från för övrigt mig själv och Margareta Persson från Socialdemokraterna och sen från VPK och Moderaterna om att det här systemet skulle förändras eller tas bort. Jag hade valet att då göra det enkelt för mig och helt enkelt säga att jag kommer att stödja det förslag som jag har lagt i min motion och som då i syftet stämde överens med de båda andra partiernas motioner. Eller att medverka till att majoriteten i riksdagen skulle komma och fatta ett sådant beslut som innebar att vi flyttar fram positionerna och så småningom ändå får en ändring till stånd. Och jag valde alltså det senare. Jag ska kanske säga att jag valde det senare efter konsultationer med mina uppdragsgivare inom handikapprörelsen. Det gick då till så att jag ställde en lång rad villkor för att jag skulle kunna acceptera majoritetens, alltså mitt eget partis och mittenpartiernas skrivning i det betänkande som behandlade den här frågan. Jag krävde till exempel att det klart och tydligt skulle markeras där att den utvärdering som nu pågår, om den visar att systemet inte är bra, ja, då utesluter man inte från majoritetens sida en omprövning av själva systemet. Och jag hade andra sådana markeringar. Det visade sig att jag fick igenom varenda en av de förutsättningar som jag hade ställt. Och då kan man ju bara göra en sak, nämligen att ställa upp på den linje som man själv har påverkat så långt. Så där kom jag alltså i den situationen att jag sa nej till avskaffande av de differentierade vårdavgifterna, trots att det egentligen är det jag vill. Om jag hade sagt ja så hade ändå majoriteten sagt nej, men förmodligen så hade skrivningen i det, som följde detta nej varit betydligt mer kategorisk och inneburit en svårighet på längre sikt. Nu finns det en chans att vi, när det här förslaget kommer tillbaka till riksdagen i höst, ska kunna få en ändring till stånd. Så på det sättet har jag alltså arbetat, menar jag, handikappolitiskt riktigt i sakfrågan, men jag har inte knipit några omedelbara poäng ur publicitetssynpunkt.
Har du också, genom att du sitter i socialutskottet, speciella möjligheter att driva handikappfrågorna?
Ja, det är väl ändå så att väldigt många handikappfrågor återfinns där. Annars är ju vår grundinställning att handikappfrågor omfattar hela samhället och de dyker ju upp i alla de andra utskotten också. Inte minst i arbetsmarknads- och utbildningsutskotten, kulturutskottet, trafikutskottet. Men i socialutskottet och i socialförsäkringsutskottet, som är ett parallellt utskott, där är det mera centralt med handikappfrågor. Så att det, ur handikappsynpunkt är det en bra placering med socialutskottet.
Jag vet att du genom åren, både som HCK-ordförande och som ordförande i Synskadades Riksförbund, ganska hårt har drivit en hel del krav på de handikappades vägnar. Krav som inte har fått någon respons egentligen, av ekonomiska skäl eller politiska skäl eller så. Förstår du nu, sen du blir riksdagsman, bättre de nej du har fått tidigare?
Nej, det gör jag inte. Jag har inte ändrat uppfattning i mina, när det gäller mina grundläggande värderingar, exempelvis om rätten till arbete, om bort från institutionsboende, ja, och många av de centrala frågorna som allesammans egentligen innebär att inte tillåta handikapp och långvariga sjukdomar att göra djupa ingrepp i människors tillvaro, utan att skapa förutsättningar för ett normalt liv. Den tröghet som finns i genomförandet där, den har jag aldrig förstått, och jag tror aldrig jag kommer att acceptera den, utan jag kommer att fortsätta att kämpa för det jag och det handikapprörelsen tror på här.
Det motstånd som mötte dig från en del håll när du blev riksdagsman, känner du av det fortfarande inom rörelsen, inom citat, och då menar jag självfallet handikapprörelsen?
Nej, inte öppet. Och jag tror väl situationen är den att de som var kritiska i fjol höst när jag gick in i riksdagen, de förhåller sig nu avvaktande för att se vad resultatet blir. Nu finns det ju kontrollstationer i alla sådana här sammanhang inom föreningslivet. Inom Synskadades Riksförbund så ska vi välja ordförande hösten 1984, alltså nästa år. Inom HCK har jag just blivit omvald som ordförande, så där har jag fått bekräftat att man från kongressens sida accepterar min dubbla roll, eller min funktion i riksdagen, hur man vill uttrycka det. Det finns alltså möjligheter att syna vad jag har gjort och att ta upp debatten i de givna sammanhangen som finns inom föreningslivet.
Men hinner du med alla de här uppdragen, för att dygnet har ju inte heller för dig mer än 24 timmar?
Nej, jag har ofta önskat mig att den skulle innehålla mer än 24 timmar. Nej, jag hinner absolut inte med att göra det jag vill göra och det jag har förutsatt mig att göra och det jag kanske också skulle ha möjligheter att göra. Min företrädare inom Synskadades Riksförbund hade ett väldigt bra uttryck som jag tycker beskriver det dilemma som man som handikappolitiker ofta upplever. Han brukade, när en arbetsam dag var slut, så brukade han ibland luta sig tillbaka i stolen och så sa han: "Jaha, jag undrar hur många tillfällen man har försummat idag." Och den upplevelsen har jag också. Jag tror att det handlar väldigt mycket om vår egen ork. Att orka hänga på och utnyttja alla tillfällen som bjuds. Och det finns ju gränser för det, alltså.
Och det var, förmodar jag, Charles Hedqvist som sa det här en gång.
Det var Charles Hedqvist, ja.
Men har du då möjligheter att göra också internationellt ett jobb för handikapprörelsen? För det har du ju tidigare gjort. Det har ju krävt mycket resor och annat. Och under riksdagsperioderna är du väl helt låst?
Ja, man kan ju få möjligheter att göra vissa resor genom att bli utkvittad, som det heter, i riksdagen. Jag har trappat ner på mitt internationella engagemang. Eller snarare, jag har inte tagit vara på de möjligheter som egentligen fanns att arbeta internationellt efter handikappåret. För handikappåret 1981, både i dess förberedelse, genomförande och uppföljning, innehöll väldigt många sådana uppdrag för min del. Och det har jag alltså inte kunnat arbeta på samma sätt efter det. Men jag har ju internationella uppdrag kvar som jag ska försöka sköta efter bästa förmåga.
Anser du att det skulle vara lyckligt om de handikappade blev mera representerade i, inte bara riksdag, utan överhuvudtaget i politiskt verksamma organ?
Ja visst, det anser jag. Och det handlar mycket faktiskt om att skapa förutsättningarna för oss att fungera. Om man redan i det lokala föreningsarbetet upplever att man stängs av säg bristande tillgänglighet i lokalerna, eller att tolkar för döva inte finns, eller att vi inte får tillgång till material, vi synskadade, så att vi inte kan diskutera med andra på lika villkor. ja, då går ju luften ur en och då blir det ingen politisk karriär för en handikappad människa. Så att det är där som förändringarna måste sättas in, och jag hoppas ju att mitt arbete i riksdagen, liksom de politiska funktionärer som faktiskt finns med handikapp, att deras arbete ska leda till att det blir naturligare och givnare att vi ska finnas med i det politiska arbetet i fortsättningen.
Är Bengt Lindqvist en tillgång för Sveriges riksdag som sån, som sakkunnig i handikappfrågor?
Men det ska du inte fråga Bengt Lindqvist. Jag tror dessutom att det är för tidigt att säga det. Men jag borde väl vara en tillgång i den meningen att man inom riksdagen vet att jag har förtroende inom handikapprörelsen och att jag har kanaler till handikapprörelsen som är möjliga att utnyttja i varje läge. Och det finns ju åtskilliga frågor som man bör diskutera både formellt och mer informellt med oss inom handikapprörelsen. Och där bör jag ju vara en tillgång på det sättet.
Ja, har du, om du ser framåt, några speciella frågor som du vill driva inom ditt område nu när riksdagen så småningom samlas igen?
Ja, det är åtskilligt. För det första så måste handikappade ungdomars möjlighet till arbete väsentligt förbättras. Ungdomar i allmänhet har det svårt på arbetsmarknaden idag. Men deras svårigheter är faktiskt små i förhållande till, jag menar, man ser det ur gruppens synpunkt, till de svårigheter som handikappade ungdomar har. Och där måste det till nya och kraftfulla medel om vi ska rätta till de brister som finns. Och vi har nu hållit på att resonera om detta i många herrans år. För tillfället så fäster vi väldigt stort hopp vid den handikappkommitté som leds av Bertil Renberg, Arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör. Och att den ska komma fram med de riktiga medlen här så vi kan få en ändring till stånd. De differentierade vårdavgifterna nämnde jag tidigare. Jag räknar med att riksdagen ska ändra det system som finns. Och att det är en fråga som jag ska driva, det kan jag lova. Sen finns det ju mycket annat som gäller begränsade områden, men som är nog så viktiga för olika handikappgrupper. På synskadesidan kan jag ju nämna att rätten till att läsa dagstidningar som vi nu håller på att förverkliga, den kommer jag att fortsätta strida för, och där handlar det helt enkelt om mera pengar till de tidningar som är beredda att ge ut kassettutgåvor. Och på liknande sätt kan man ta exempel från många andra grupper på angelägna frågor som vi måste föra i hand.
Men nu har du i alla fall semester, Bengt Lindqvist. Vad gör du av din sommar?
Ja, jag ska för det första bygga upp mig rent fysiskt. Jag har känt av lite trötthet det här året. Det har varit lite väl mycket. Och jag ska bygga upp mig genom att helt enkelt kroppsarbeta på olika sätt. Jag håller på med vedsågning och huggning här hemma. Vi har ju två öppna spisar i huset och det ska jag få se med ett ordentligt förråd. Sen gillar jag ro på sjön och det ska jag hålla på med, ro och fiska lite grann. Och i övrigt så har jag en hel drös med kassetter som man har skickat mig från olika håll som jag ska läsa in mig på. Och allt detta syftar naturligtvis till att göra en bra start när sommaren är slut.